I det här avsnittet ska vi ta oss tillbaka i tiden, Henrik.
Ja.
Kanske till och med så långt som 800 år.
Ja, lite längre så till och med.
Till och med längre. Mm. Vi ska prata språkhistoria och svenska språkets historia. Kul!
Ja, det tycker jag i alla fall.
Ja, jag vill att du ska vara ännu mer entusiastisk.
jag är tillräckligt entusiastisk tycker jag.
Ja, det är ändå ett favoritämne för dig.
Mm.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om språkhistoria.
Vi har med oss en gäst från en studio i Stockholm. Det är Tore Jansson. Du är lingvist, numera professor emeritus vid Stockholms universitet. Har tidigare varit professor i latin och afrikanska språk. Och har precis gett ut boken Svenskans historia, språkets roll under 800 år. Hej Tore!
Hej hej!
Du har gjort mycket du, genom livet.
Ja, det har ju blivit en del. Så har jag hållit på länge också.
Mm. Och du har ju en lång karriär bakom dig och du har varit intresserad av olika språk. Men nu har du skrivit den här boken då om svenskans historia. Hur kom det sig?
Jag har intresserat mig för hur språken fungerar tillsammans med samhället och vad som händer med språken när samhället förändras och med samhället när språket förändras.
Mm.
Och det där har varit ganska roligt och jag har gjort det i Afrika med det lilla språket Setswana där och jag håller på med det stora språket latin, hur det gick upp och ner och sådär. Tänkte jag till slut att nu kan jag väl pröva med svenska då. Och då är fördelen att jag kan ju faktiskt det språket rätt bra.
Men vad ska du säga då? Du har ju kollat då på svenskans historia och språkets roll under 800 år. När uppkom svenskan?
Ja, det kan man se på lite olika sätt. Det jag tycker är ju att ett språk, det uppkommer när de som pratar det där språket tycker att de pratar ett visst språk. Om ett språk finns så finns ett namn. Om inget namn finns så finns inte det språket som även om man efteråt börjar kalla det någonting.
Mm.
Så att jag tycker för min del att det bästa är att säga att svenskan började ordentligt i början på 1300-talet. För då kommer första gången ett belägg. Det står i en skrift att det här är svenska.
Mm. Just det. Det var första gången som svenskan benämndes då som ett eget språknamn. Ja. Vad var det för sammanhang där 1308 när det första gången nämndes ordet svenska?
Ja, det var en av de första översättningar som gjordes till svenska. Det var vid hovet, egentligen hovet i Norge faktiskt, där man tyckte att det var bra att ha lite riddarromaner, såna berättelser, och läsa högt för de intresserade vid hovet.
Mm.
Och så satte de igång och översatte det där då. Inte så mycket för att folk skulle läsa, för det var ingen som hade läst svenska förut. Men för att någon skulle kunna läsa upp det för andra.
Mm.
Den här boken som ni nu ska höra står på ett ställe.
Mm.
Men det blev i alla fall nedskrivet.
Ja.
Och det var den första gången nästan som någon skrev någonting annat än lagtext på svenska. För dessförinnan hade man faktiskt skrivit ner lagar på ungefär samma språk då.
Mm.
Men det kallades aldrig för svenska. Mm.
Du går igenom olika århundraden i boken och jag fastnade för i kapitlet om 1600-talet som heter Svenskan i stormakten Sverige. Då skriver du om hur drottning Kristina skrev på svenska men använde en del franska lån. Och sen fanns det redan då andra då som tyckte att svenskan inte skulle innehålla så många lån från andra språk. Du skriver att det här uppskattades inte av alla, att man använde många ord från utlandet i svenskan. Bland de mest bekymrade var Georg Stjärnhjelm. Vad tänker du om det där, att de hade sådana diskussioner på 1600-talet? Jag tänker, vi hör ganska mycket om det idag, om människor som inte vill att vi ska ha för mycket engelska i svenskan.
Ja, nej, det där är ju någonting som inte är så nytt och som man nog kan hitta mycket längre tillbaka också i tiden. De som har ett språk som de tycker om och är stolta och nöjda med, de tycker också ofta om, illa om att det förändras. Och det gör egentligen alla människor ju. Man gillar ju inte när språket ändrar sig. Därför att det är något man har lärt sig med stor möda. Och så när det kommer in en annan variant då, så blir motstånd.
Men var drottning Kristina typisk i sitt sätt att skriva svenska? Att hon blandade in ganska många franska lånord?
Ja, hon blandade in många, och det var nog delvis för att hon hade lättare att skriva så. Hon hade en väldigt fin uppfostran och hade lärt sig massor av språk. Men inte antagligen tränat så mycket för att skriva svenska. För det var fortfarande inte så många som hade gjort på den tiden. Skrev man så var det ju på latin eller på franska.
Ja, det var det hon hade lärt sig. Det var hennes skriftspråk.
Ja, hon kunde skriva latin, hon kunde skriva franska, hon kunde skriva italienska och tyska. Men svenska behövde hon ju skriva ibland. Då blev det ju rätt mycket franska ord, för det var det hon kunde bäst.
Men vi hoppar fram till 1800-talet. Då var nationalismen stark. Du har kallat det kapitlet för Svenskan i nationen Sverige, som handlar om 1800-1850. Hur påverkade det svenska språket? Att det var så mycket tal om nationalism och nationerna och sådär?
Man såg ju språket som en viktig faktor i Sverige förstås. Och under 1600- och 1700-talet så hade man en massa fantasier om att svenska var det mest framstående språket i världen och sådär. Det hade liksom dött ut på 1800-talet, för då hade man lärt sig mera. Men fortfarande var det så att man ville kämpa för den svenska nationen, och det var ju rätt kritiskt eftersom Sverige låg illa till politiskt efter 1809, när halva Sverige försvann egentligen till Ryssland. Och det var ju en slags reaktion mot det, en stor våg av nationalism kan man säga under början av 1800-talet. I mitten av 1800-talet så införde man ju folkskolan.
Just det.
En enorm skillnad i hela Sverige faktiskt blev det med tiden. Och i slutet av 1800-talet så fungerade faktiskt folkskolan ordentligt, och det fanns lärare överallt, folkskollärare, och de skulle lära ut stavning till alla Sveriges barn. Och det var ju väldigt svårt på vissa punkter. Så att man fick en opinion mot stavningen på vissa ställen. Man ville förenkla den, och det gjorde man till slut. Men det kom i början på 1900-talet.
Ja, men precis. Och du skriver ju där också om just hur svenskan blir allas skriftspråk, och kopplar väl det till införandet av folkskolan, att då innebar det att staten hade ansvar.
Ja, det som hände. Alla fick lära sig skriva. För redan på 1600-talet kunde faktiskt de flesta i Sverige läsa lite grann. För det skulle kyrkan kontrollera, att man kunde läsa enkla texter, psalmer och sånt. Men det lärde man sig normalt hemma då. Men så kom då den stora utbildningsreformen under tiden. Och då, det innebär ju faktiskt att om skulle man lära sig både att läsa och skriva. Och lära sig att läsa mycket bättre förstås.
Vad innebär det där för svenska språket?
Det innebär ju bland annat för språket att det blev använt i skrift på ett helt annat sätt. Utvecklat i skrift. En helt annan stadga och stabilitet och ordförråd och allt möjligt. Och det byggdes ju upp. Det tar ju hundratals år faktiskt att bygga upp ett ordförråd. Och 1800-talet var väldigt viktigt där.
Det som spelar roll är ju också under 1800-talet urbaniseringen, att städerna blir mycket större, att alltså folk flyttar in till städerna. Och sen dyker alla de här folkrörelserna upp, som arbetarrörelsen och kvinnosaksrörelsen och nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen och sånt här. Och då blir det i de här rörelserna som är demokratiska, så är det viktigt att kunna uttrycka sig riktigt i skrift. Så att arbetarrörelsen till exempel hade ju aktivt så att man försökte bilda folk i att kunna skriva, så att man fick en röst i samhället och så.
Precis så är det.
Tore, du ska ju också hjälpa oss att svara på några lyssnarfrågor som vi har fått.
Gärna.
Och då får ni hjälpas åt, Henrik och Tore här. Första frågan kommer från Jörgen, som skriver: vid kvällens familjemiddag kommer vi att prata om böjningsformer och skillnader mellan olika språk. I svenskan har ju verbet vara i presens bara en böjningsform i det lilla praktiska är, oavsett genus. Jättepraktiskt ju. I engelskan är det mer komplext med I am, you, they are, he, she, it, is. Tre olika former. Inte så svårt att lära sig. I tyskan blir det ju mer komplicerat med 5 böjningsformer. Hur kommer det sig att svenskan blev mer regelbunden i verbböjningen? Min frus teori är att svenskan varit mer föränderlig på grund av att den inte blev cementerad av skriftspråket lika tidigt. Vad tror ni? Tore, du får börja.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det första är att man ska ju påpeka att alla de här språken har tenderat att göra böjningen mer regelbunden, fast i olika grad. Så att det är en tendens som finns som aldrig riktigt fullbordas, därför att språken är så krångliga så blir aldrig riktigt regelbundet. Den här frågan om det har varit mer förändligt på grund av skriftspråk, det är väl väldigt bra tanke, och många har haft den. Det är problem med den på det viset att det är väldigt svårt att testa. Därför att man skulle ju vilja jämföra samhällen med skrift och samhällen utan skrift då.
Just det.
Men samhällen utan skrift har ju inga belägg för hur det lät för.
Nej.
Så att i stor skala går det inte, utan bara i vissa väldigt speciella situationer. De säger väl egentligen inte så mycket. Men att skriften är liksom konserverande, det är ju nästan helt klart. Frågan är bara om den har något större inflytande, och där är det väl så att i större delen av människans historia, eller skriftens historia till och med, så har den nog inte haft det, därför att det är så få som har kunnat läsa och skriva.
Mm.
Men nu, säger Sverige från de senaste 100-150 åren, då har ju alla kunnat läsa och skriva, så att här kan nog tänkas att det har haft inverkande. Men det har nog inte så mycket att göra med är, för det var ju färdigt redan innan den tiden.
Mm, mm.
Dock var det ju så att det var inte helt färdigt egentligen i skrift. För att när jag gick i skolan så fick jag ju lära mig att man ska skriva jag är, men vi, ni, det är och.
Just det. Och när var det då? Du gick i skolan och lärde dig det
här. Ja, jag började skolan 1943.
Ja.
Det var ju ett tag sedan.
Och det där är ju någonting som är helt spontant, kan man säga. Som, det är ju inte så att det finns ett... Svenska akademin säger nu ska vi sluta med pluralform, utan det där hände under 1900-talet. Och den första tidningen som övergav det var nog DN, kom 1943, slutade de skriva vi är och skrev vi är istället.
Okej, ja.
Och sen följde lite senare, de sista som övergav pluralböjningen var Svenska akademins ordbok. De höll på med det till 1976, och då var faktiskt jag med.
Ja.
om det då. Ja. Så att det är inte någon helt entydig liksom relation mellan skrift och pluralformer på verb.
Nej.
Sen som Tora säger också, så är det ju svårare då i sådana oskrivna språk, det vill säga talspråk, och i Sverige så får vi tänka oss dialekterna.
Mm.
I många dialekter så har ju pluralböjningen funnits kvar ganska länge. Det finns en avhandling av Adam Horn från 2022 som handlar om detta i Syd- och Västsverige. Och sen finns det då dialekter där man har bevarat den här personböjningen plural helt och hållet. Så många östsvenska dialekter, älvdalska då som jag har sysslat med, där säger det heter ir på singular. Mm. Och det så heter den with irum, id irid, der iro.
Mm.
Så att där har de ju fullständig personböjning i plural.
Just det. Ja, men intressanta tankar från vår lyssnare Jörgen, och hans frus teori. Ja, den finns andra som har, men den är svår att belägga.
Ja.
Det är exakt så det är till exempel. Mm. Vi går vidare och har fått en fråga från Björn. Han skriver, jag är 65 plus. Vi lever i en värld med väldigt mycket engelska. Satt en dag på lunchrestaurang i Stockholm och vid bordet bakom oss satt 2 unga kvinnor. De pratade svenska men blandade in engelska uttryck hela tiden. Så mycket att efter en stund lät komiskt. Efteråt funderade jag, har detta hänt förut? Tänker, satt folk på lunchhaken i Sverige på 20- och 30-talen och slängde sig med tyska uttryck i parti och minut? Detta har Björn funderat på. Tore, du får återigen börja med den här frågan.
Ja, jag började visserligen med engelska i skolan som första främmande språk.
Mm.
Men min äldre bror som började med första språk redan 1943. Han började med tyska.
Ja.
Så att alla som var bara lite äldre än jag, de hade tyska som första främmande språk. Och hade det varit så att de slängde så mycket med tyska när de satt och fika och så, så hade jag absolut kommit ihåg det. Det gjorde de aldrig. Och jag har en enkel förklaring. Varken de eller jag kunde tillräckligt mycket.
Nej.
De få, ganska få människor som lärde sig tyska eller engelska eller franska under första delen av 1900-talet, de lärde sig ju det som skriftspråk i första hand.
Mm.
Talspråksträning var dålig, man arbetade inte med det, och även om man arbetade med det var det svårt därför att det fanns inte många att prata med. Inte många enspråkiga som man kunde öva sig med.
Nej.
Och folk reste inte mycket.
Och det var inte som idag, tänker jag, att man kan kolla på engelska tv-serier.
Inte alls som idag. Och idag så går det ju att höra tyska och franska rätt mycket, men framförallt så finns det ju en oerhörd uppsjö av träningsmaterial på engelska. Svenska kan väldigt bra engelska faktiskt nu.
Just det
är en oerhörd skillnad. Och nu är alltså svenska, finns det för första gången i svenska folk som kan göra sån här kodväxling som lingvist brukar säga.
Mm.
Det är det frågan om. Mm. De sitter och växlar mellan två språk som båda parterna kan.
Mm.
Och det är ett intressant fenomen, och det är väldigt mycket studerat. Till exempel i Afrika, där det är mycket vanligare med människor som kan två språk, samma språk eller till och med flera.
Mm.
Men det har vi aldrig kunnat för i Sverige.
Så det är
nu är Sverige för första gången i viss mån ett tvåspråkigt land.
Mm. Ja, men vi lämnar den frågan från Björn, och så har vi en fråga här från Christer. Den är kort, men den är svår, tror jag. Hur stor skillnad är det mellan olika gotiska och forngermanska eller tidiga nordiska språkuttryck? Undrar Christer. Ska vi bara först att alla är med? Alltså gotiska, vad är det för någonting? Och fornimanska?
Jo, gotiska var ett germanskt språk. Alltså de germanska språken är de som talas här uppe i norra Europa.
Mm.
Tyska, engelska, nederländska och nordiska språk ungefär. Och gotiska hörde till den gruppen. Men det talades av goterna, och de levde en tid på 300-talet nere vid Svarta havet.
Okay.
Då översattes Bibeln åtminstone delvis till gotiskan, och det finns en handskrift kvar, en som finns i Uppsala. Så att man har text från det här väldigt tidiga germanska språket.
Mm.
Men det är den enda långa text som man har från så långt tillbaka i tiden. Det är många hundra år innan det kommer någon ny text på något germanskt språk som är så lång så att man liksom kan rekonstruera hur hela språket var, om man säger så.
Mm.
Och det kom först framåt 800-talet i det tyska området. Och i Norden så kom ju inte riktigt långa texter förrän framåt 1100-talet.
Mm.
Så att svaret på det där är väl egentligen att det vet man inte. Därför att det finns inte några väldigt tidiga texter att jämföra gotiskan med.
Nej.
Forngermanska är rekonstruerat språk, och där har man då en massa idéer om vad orden hette och så. Men ett sånt rekonstruerat språk är inget som man kan säkra uttryck ifrån. Man kan liksom inte säga precis hur folk sa på forngermanska.
Mm. Mm. Och man kan säga att det dog ut på 1700-talet. Då var de sista som talade gotiska.
Ja,
det på Krim,
just det.
Då,
man tror det. Det finns ju inget skrivet efter 300-talet nästan, men så hittade en språkvetare några människor nere på Krim som hade varit helt okända under 1000 år i fråga om språk. Men de talade faktiskt så kallad krimgotiska.
Mm. Och det finns en liten ordlista, men mer än så finns det inte.
Nej. Alltså, så spännande. Tore Jansson, författare till boken Svenskans historia, språkets roll under 800 år. Tack för att du ville vara med oss i Språket.
Tack för att jag fick vara med.
Vill du diskutera språkfrågor med andra som lyssnar? Då tycker jag att du ska besöka Språkets Facebook-sida. Där pågår nästan alltid intressanta språkdiskussioner. Ja, Henrik, vi ska fortsätta här utan Tore Jansson, men det klarar vi, eller?
Ja, vi gör vårt bästa.
Ja. Mm. Nu ska vi ta oss till Västgötalagen. Var är vi i tid då?
Ja, äldre Västgötalagen är ju den äldsta texten som vi har. Den brukar man säga att den är från början av 1200-talet.
Ja.
1225 kanske.
Du säger det som att alla vet detta, men alla vet inte detta, Henrik.
Jaså? Men vi har hållit på med detta så länge nu. Alla borde känna till det. Jo, det är den äldsta texten på svenska, brukar man säga.
Mm. Jag förstår. Vi har med oss en lyssnare som i alla fall har koll på detta, tror jag. Det är Linus Wallin. Hallå!
Hej!
Hej! Vad undrar du?
Ja, men jag satt och läste lite med en kollega för ett tag sedan och på skoj då, som man gör när man läser äldre Västgötalagen, och kom och tänkte på det här ordet hortuta. Det var tydligen inte bra att kalla någon för det, det kan man förstå. Men själva slutordet där, ledet tuta, undrar vi lite över. Jag tänker ju att det här är något tillmäle mot någon stackars kvinna då, som blir kallad för det här, och men just ledet tuta, jag menar, idag så tänker vi kanske så här högt signalhorn, eller att man tutar i någon någonting, att man ljuger, eller att man kan sitta och tuta, inte ha alkohol. Men jag vet inte hur de stämmer med det här ordet, ortuta.
Mm. Spännande. Vad säger du, Henrik?
Mm. Jo, det är ett intressant ord. Det här med tuta då, från början så betyder det någonting man kan slå upp här i Svenska Akademins ordbok, som man alltid gör då. Liksom, man kan ha en tuta på fingret till exempel, det vill säga liksom som ett skydd för ett finger. Man har en finger att tuta och sånt här. Och då är det ju någonting cylinderformat, rörformigt ofta så. Och den här moderna betydelsen av en tuta, alltså ett instrument som man frambringar ljud med, har kommit från det här. Va? För en tuta är just ett rör, kan man säga, med en öppning i en änden. Då, va?
Så tuta är en form?
Ja, det är en form, kan man säga, från början. Då, va? Så det kunde vara, man kunde ha olika tutor. Man kunde ha ett kärl som var en tuta, liksom. Man transporterar något i en tuta och sånt här. Man kunde ha en fingertuta och sånt här. Men sen har det också kommit att betyda munnen. För munnen kan ju ses som en liten sån tuta.
Mm-hmm.
Okay. Mm. Med en öppning och sånt där. Så det finns sådana uttryck att man ska hålla tutan, var tyst.
Ja, truten tänker
jag
på nu.
Men ja, det är ungefär samma. Ja. Det är ett litet annat ord. Mm. Så, och sen har det här gått över då, så att tuta har betytt människa, alltså, så metonymiskt. Och så man kan prata om en skvallertuta. Som är då från början en skvallermun, men blir en skvallrig person då. Va? Och sen har vi ju sömntuta.
Mm, just det.
Ja.
Det har vi sömntuta.
Så det är ju samma tuta där som är hårtuta då.
Mm.
Så det är liksom metonymiskt om personmunnen för människan då, kan man säga. Så att det är därifrån detta tuta kommer. Så att tuta i formen är tidigare än tuta, biltuta och sånt här då.
Mm.
Helt enkelt.
Mm. Mm. Jag har inte läst äldre Västgötalagen som ni andra två här har gjort, men är det vanligt att det förekommer sådana här ord som hortuta och andra nedsättande ord?
Ja, alltså det finns en del som har studerat det här, hur man använder olika förolämpningar. Det finns en avhandling av Erik Falk från 2011 och finns en rolig artikel av Sanna Skärlund från 2021. Och förr tiden var det så att det här var någonting som man lagförde, alltså att man kallade folk olika saker.
Mm.
Så att i olika tänkeböcker och sånt här, alltså från olika städer från medeltiden i Sverige, så förekommer det rätt långa listor på saker som folk har kallat varandra, som har då varit obehagliga. Och när det gäller att hortuta så finns det också för män, de kunde kallas horbock, horhund, horhäst och horkar till exempel.
Mm.
Kvinnor kunde inte kallas bara hortuta utan horhynda, horkona, horkvinna, horsäck, horgned, horslid och hortäva. Mm-hmm. Och de här gned och slid och tävar, det är liksom lite nedsättande saker då.
Ja.
Så, och barn kunde man också, man kunde kalla dem hårbarn, hårklippa, hårson och horunge. Och horunge finns väl kvar i viss mån. Va? Så att det här var ett ganska populärt sammansättningsled, det här med hår.
Ja.
Så, va? För att det var ju då väldigt skamligt att avla barn utanför äktenskapet. Då var det ju horunga och det var hårkara.
Men varför skrev man ner alla de här? Vad var syftet?
Syftet var ju liksom att säga så här var det. Och vad blir påföljden på detta? Så här liksom, va? Om du, Emmy, kallar mig hornbock till exempel, så blir jag väldigt upprörd och så går jag till tingsrätten, skulle det vara nu för tiden. Och så säger jag, Emmy har min sann kallat mig hornbock. Och då skriver man ju ner detta i ett protokoll. Va? Mm. Och då blir det bevarat eftervärt.
Därför finns de kvar då?
Ja, och det är ganska intressant därför att de här tänkeböckerna de skildrar rätt mycket liksom det dåtida språkbruket, kan man säga. Just när det kommer till vittnesmål och sånt här.
Mm. Ja, men det var jättespännande. Vad säger du, Linus?
Ja, det var väldigt intressant. Mm. Det var kul att höra faktiskt.
Mm. Du får fortsätta läsa godbitar. Eller
det kommer jag definitivt dagar. Göra.
Mm.
Och det rekommenderas för övrigt. Det är väldigt kul att kolla igen.
Bra tips. Ja. Älskar lyssnare.
Och om man vill ha en inblick i medeltida samhället så titta också gärna i tänkeböckerna då, som finns från olika städer. Det är väldigt intressant, vissa bitar. Då.
Mm. Ja. Linus Wallin, tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket.
Nej, tack själva.
Hej då.
Tack. Hej då.
Hej. Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi ska hinna med en sista fråga, Henrik.
Ja.
Det är från Mikael. Han skriver så här. När jag började släktforska fick jag en kul inblick i det svenska språket på 1700- och 1800-talet. Som något manisk språkpolis inom särskrivningssektionen upptäckte jag att i princip allt i kyrkoböckerna särskrevs. Det fanns ingen hejd på hur man kunde plocka isär orden. Där föll alla mina argument om att förr i tiden särskrev ingen. Hur ser historien ut bakom detta? När började man skriva ihop orden på det sätt vi gör idag? Detta undrar Mikael.
Mm. Då får man tänka sig liksom att det vi tänker så, eller när Mikael tänker så att förr i tiden särskrev ingen, då tänker han ju på de här texterna som kom från slutet av 1800-talet och början på 1900-talet och sånt här. Och då är de ganska redigerade för att alla texter som kom ut, offentliga texter, var ju hårt redigerade. Dels var det inom myndigheter och sånt här, så var det hårda kontroller. Och dels så på företag och sånt här så fanns det ju välutbildade sekreterare som renskrev olika utkast och sånt här. Och man var noga med liksom att det inte skulle finnas korrekturfel och sånt i tryckta texter då, som till exempel särskrivning. Men tidigare så, på 1700- och 1800-talet sånt, så när man skrev för hand så blev det ju mycket särskrivning. Och som vi har pratat om tidigare i det här programmet så dyker ju folkskolan upp i mitten på 1800-talet och sånt. Och innan dess så skrev ju folk lite hur som helst, kan man säga.
Mm. Och också som Tore berättade det här att egentligen kom den första skriften om rättstavning 1801.
Ja, alltså det... Ja.
Alltså när man började försöka också lära ut om rättstavning.
Ja, när man började intressera sig för det liksom, på allvar. Då. Men samtidigt har det varit, alltså, vi hade en diskussion om rättstavning i sekelskiftet 1600-1700-talet, sen hade vi 1700-1800-talet, 1800-1900-talet. Så egentligen vid varje sekelskifte så har vi haft såna här rättstavningsdiskussioner.
Mm.
Men då har det oftast inte handlat så mycket om allmänhetens skrivande, utan det har liksom handlat om bibelöversättningar och psalmböcker och sånt här, den typen av texter som man har fokuserat på. Men i alla fall, då kan man säga att oredigerat äldre skriftspråk, när man skrev för hand, så var det säkert mycket vanligt att man särskrev både hög och låg.
Mm. Det fanns, och jag menar, kyrkböckerna, det var väl liksom den tiden, alltså man...
Där skrev man ner födslar och dödslar.
Ja, men exakt. Ja. Vad heter det? Folkbokföring? Typ.
Ja.
Alltså,
ja. Och det finns ju lag från 1600-talet att det ska man ska bokföra allting som händer i förhandlingen och så.
Och vilka satt och skrev de då? Var det prästerna?
Det var ju präster.
Ja.
Och de hade ju kanske inte alltid någon jättelång utbildning. Och det var nog lite olika där.
Vad säger du om det här som Mikael själv på något sätt erkände, att han är en språkpolis inom särskrivningssektionen, men han fick liksom... Nu höll inte hans argument längre, för särskrev ingen. Vad kan man säga om det? Om man lär sig om historien så...
Jag kan väl säga så här att ju mer man lär sig om språk, desto svårare är det att vara språkpolis.
Ja, så är det nog, va?
Ja, så är det. Det är därför ingen av oss som är professionella, kan man säga, språkforskare är särskilt nitiska språkpoliser. Även om allmänheten ofta vill att vi ska vara det, så går det inte att vara det när man kan för mycket, helt enkelt.
Nej. Ja, men det här var ett väldigt roligt avsnitt om språkhistoria. Vi hade en gäst, Tore Jansson.
Ja, väldigt uppskattad gäst.
Ja, som är lingvist. Och han har haft två olika professorstjänster.
Ja.
Bara det.
Ja.
Du har bara haft en, Henrik.
Ja, än så länge.
Precis, du är inte heller närmare 90 år. Så.
Nej.
Du, tack för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Tycker du att det är kul med språkhistoria? Då ska du lyssna på ett avsnitt som heter Så blev Gustav Vasas bibel svenska språkets viktigaste bok. Du hittar det i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.